Välkommen till Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1, programmet som utforskar de stora frågorna i tillvaron. I dagens program ska vi undersöka begreppet mening och hur det kan komma att påverkas i en framtid där artificiell intelligens fortsätter att utvecklas och förfinas. Kommer maskiner och datorer någonsin att kunna skapa eller uppleva mening på samma sätt som människor? Vilka utmaningar och möjligheter kan detta innebära för vår syn på världen och oss själva? Tillsammans med våra gäster och lyssnare kommer vi att försöka få en djupare förståelse för detta fascinerande ämne. Det där lät ju som jag, Lars Mogensen, programledare, eller hur? Men det är faktiskt den omtalade chatbotten GPT som författat inledningen. Jag bad den här maskinen att skriva, skriv en inledning till radioprogrammet Filosofiska rummet i Sveriges Radio om mening och meningsskapande i en framtid där den artificiella intelligensen utvecklats och förfinats. Och simsalabim så kommer det ena förslaget efter det andra. Den här GPT:n är ju artificiell, men alldeles äkta är våra gäster, nämligen Julia Ravani som är teknikhistoriker vid Chalmers. Vi har Amir Hai Bolouri som forskar i informatik och meningsfullt lärande i virtual reality och filosof vid Högskolan Väst. Och så Thomas Andersson som är översättare. Hej på er allihop!
Hej, hej!
Ni finns på lite olika håll men alldeles nära mig ändå. Vad tycker ni, lyckades den här artificiella programledaren få er på kroken? Vad säger Julia?
Jag tycker den lyckades ganska bra, måste jag säga.
Och ni andra då?
Ja, absolut. Jag visste i och för sig detta, men jag kommer inte ihåg det. Och så jag blev helt lurad av det.
För vi pratade lite om det här om dagen, att det finns möjlighet att göra så. Ja. Amir då?
Avsaknad av originalitet.
Jo,
du menar att jag hade kunnat göra det bättre själv?
Alltså. Jag tror jag definitivt.
Men alltså, världen över så sitter ju nu människor och gör precis det som vi gör här. Vi tittar storögt på vad de här AI-verktygen kan göra och för att konversera med den här GPT-chatbotten och så vidare. Kortfattat, hur betraktar ni den här senaste AI-hypen?
Jag betraktar väl den med en viss skepsis ändå, för att det har ju funnits, den här hypen är liksom inte direkt ny. Alltså, det känns som att det har pratats om artificiell intelligens sedan 50-talet ändå, och det är liksom hela tiden så tror man att det stora genombrottet ligger precis exakt nu. Så att en viss skepsis, men samtidigt så kan jag verkligen också känna mig fascinerad över vad ChatGPT faktiskt kan göra. Alltså, jag kan också känna en lite så här krypande känsla av att fan, det här kanske är något helt nytt och annorlunda.
Fan, det här kanske är något helt nytt och annorlunda. Ja, men vi ska se. Thomas Andersson, du är ju författare, du är ju översättare. Du är översättare, och just när det gäller översättning så finns det ju väldigt många smarta maskiner, AI. Vad gör de här artificiella intelligensöversättningsapparaterna med dig?
Ja, jag tror inte att de gör så himla mycket med mig egentligen. Alltså, man har ju bara gått och väntat på att det här skulle ske. Ändå så tyckte jag väl allra först att det var ganska kusligt på något sätt. Men ganska fort så fann jag mig och började tänka på hur man nu skulle utnyttja det här istället för att bli rädd för det eller någonting sånt. Därför att det är ingen mening med det. Det kommer inte försvinna. Det kommer bara bli bättre. Så att det handlar om att förhålla sig till möjligheterna helt enkelt. Va? Sen kan jag förstå att många känner sig hotade för just den typen av inledningar nu här som du gjorde till programmet, eller du inte gjorde rättare sagt. Den typen av fenomen kommer ju att kunna produceras en masse.
Men vad kan AI göra för dig då?
Jo, än så länge så har jag märkt att jag är litterär översättare, och det betyder att jag översätter skönlitteratur och sakprosa med litterära ambitioner, men facklitteratur är en så teknisk terminologi och sånt, det behärskar jag inte. Det är en lite annan verklighet för dem. För mig har jag märkt att de hjälpmedlen som finns är väldigt bra på att använda befintligt material och stuva om det på sätt som är ganska imponerande. Det är syntaktiskt, alltså hur man fogar ihop orden, är väldigt, väldigt smarta och duktiga. Men man blir förvånad först, men sen inser man hur det funkar, va? Och än så länge för mig så är det faktiskt så att det är tanken är naturligtvis att det här ska snabba på arbetet. Och det går ju på en tiondel sekund också.
Alltså ett stort textsjok på franska eller ett annat språk kan bli svenska på noll time.
Ja, det blir ju det, va. Men än så länge för mig när jag har provat det här så blir det mer tidsödande därför att allt måste kollas. Och då blir det här ytterligare ett hjälpmedel, ytterligare en resurs som en ordboksresurs fast med färdiga formuleringar.
Mm. Amir, hur reflekterar du kring detta? Å ena sidan är det kusligt så fantastiskt snabbt och effektivt de här apparaterna fungerar, men å andra sidan så kanske det blir mer tidsödande för översättaren.
Ja, alltså först och främst är jag inte överraskad över den här hypen som vi alla har upplevt. Utvecklingen går åt det här hållet. Men i den här hypen finns det också inbäddade narrativ som samhället och AI-tänker och intellektuella skapar för att måla upp en falsk dikotomi mellan att det är en kamp som kommer pågå mellan människans intelligens och den artificiella intelligensen. Den här falska dikotomin tycker jag inte är särskilt meningsfull. Men som forskare och lärare också så kan jag förstå att det är en av de naturliga reaktionerna människan ofta har haft rent historiskt gentemot ny teknik. Det är ju rädsla för det okända, vad det kommer innebära på sikt. Så det är ju mänskligt i sig, men jag tror inte nog att vi människor behöver tävla mot AI, i det här fallet ChatGPT, utan snarare betraktar det som ett redskap.
Precis.
Så att din självkänsla som översättare, Thomas, eller ditt egenvärde, vad händer med det?
Jo, alltså där är det ju, även om jag håller med om att man inte ska bedriva någon kamp, så måste jag känner att jag måste skärpa mig. Och det är ju bara bra. Därför att jag måste visa för mig själv att jag än så länge förstår mer och kan tänka bättre än redskapet. Och det finns ju än så länge åtminstone en del saker som den är väldigt dålig på, kontext till exempel. Va? Och i alla fall i min erfarenhet.
Vi har ju varit inne på det att, du sa ju det Julia, att det har pratats länge om AI, och i det här programmet så brukar vi vilja försöka definiera vad det är som vi pratar om. Så att det här begreppet artificiell intelligens, vad säger teknikhistoriker Julia Ravanis om det? Vad är AI för någonting?
Alltså nu för tiden så använder man väl det begreppet väldigt slängigt. Det kan ju i princip, man kan mena alla typer av datorer och alla typer av digital teknik runt omkring oss liksom. Men om man ska säga, om man ska liksom pinpointa lite mer vad det är, så menar man väl alltså maskiner som efterliknar vissa typer av mänsklig intelligens, alltså till exempel planering och inlärning. Maskininlärning är ju ett sånt där jättestort fält som står för jättestor del av det. Den hypade AI, till exempel ChatGPT, då bygger ju på maskininlärning. Och det finns väl en definition av det som är liksom att det ska vara ett datasystem som på något sätt är lite självständigt, det vill säga att det har någon slags feedback, att det själv kan anpassa sin funktion efter hur det har gått tidigare, så att säga. Och den typen av så här självständighet då, är också väldigt gammal egentligen, eller så, att redan olika, till exempel militära system, alltså övervakning av luftangrepp och den typen av vapensystem liksom, som var väldigt vanliga på 50-talet, som låg i framkant vad gällde den digitala tekniken då, så att säga. De var ju också självständiga på det sättet att de hade feedbackloopar, så de lärde sig liksom lite. Så att på det sättet så har ju artificiell intelligens rent tekniskt funnits sedan 50-talet. Och själva begreppet började man väl prata om. Alan Turing var väl en av de första som började prata om det, och sen John McCarthy och sådär, som också på 50-talet då började likna maskiner, datorer vid hjärnor, liksom elektronhjärnor pratade man om i Sverige till exempel.
Men det är också gulligt, ett sätt, gulligt kanske, men också lite hotfullt att beskriva dem som hjärnor.
Ja, och det som är speciellt med det är väl att man... Alltså dels så framstår ju maskinen, när man liknar den vid en hjärna, som någonting som agerar helt och hållet på egen hand. Det är väl det också som den här självständigheten indikerar på något sätt. Och det är ju rätt så missvisande, för att datorn har ju aldrig någonsin och inte nu heller agerat på egen hand så att säga, utan det krävs ju att man ger en väldigt tydliga instruktioner vad den ska göra. Det är jättemånga människor som har arbetar med datorer och ställer in och justerar alla de här algoritmerna som styr våra liv, som det ofta pratas om. Alltså retoriken kring datorteknik är ju, har väldigt mycket fokus på liksom att datorn är en autonom typ individ. Man kan prata om algoritmer nästan som om de vore besjälade, liksom, som att de har en egen agenda som är liksom inskriven i... Jag vet inte. Nej. Och det blir ju hotfullt såklart. Okay. Men det är också ganska missvisande, för att det är ju de som skriver algoritmerna som på något sätt sätter agendan för dem.
Det var en mycket utförlig, bra beskrivning från Julia, tycker jag. Mina reflektioner kring det här är också att det finns ju olika kategorier av AI idag. Idag, de system som vi har att göra med är ju inom ramen för det som kallas för artificiell snäv intelligens. Det vill säga AI-system som är ytterst bra på att uppnå vissa mål som är väldefinierade. Som till exempel de här schackdatorerna som besegrar schackmästare. Men sen finns det också en strävan efter det som kallas för artificiell generell intelligens. Alltså att man ska skapa AI som ska infinna sig på mänsklig nivå. Och där är väl de flesta seriösa AI-tänkarna överens om att det återstår väldigt lång tid innan man kommer dit. Man kommer behöva få kompromissa med det artificiella och det mänskliga ganska så grovt där. Men jag håller med Julia också om att det finns en retorik som trycker på bland annat den här falska dikotomin som vi var inne på förut. Och det är ju lite för att de som sätter agendan vill ju gärna höras och synas. Och då vill man ju prata så mycket om AI på så intressanta, spännande vis som man bara kan. Men det här Terminator-scenariot som många oroar sig för, det kommer aldrig hända.
Nu kan vi lägga ner universiteten och så vidare.
Men ja, ni målar ändå upp en bild. Jag tänker på, vi talar om artificiell intelligens, det är konstgjord intelligens. Vad är i så fall äkta intelligens?
Ja, alltså, jag tycker man måste utgå från kunskapsbegreppet här för att förstå sig på hur det här intelligensen, till synes intelligensen, kommer till uttryck via AI-system. För att de är ju inte intelligenta i sig, där i alla fall. De uppför sig som om de vore intelligenta. Och det är ju på grund av att kunskap är någonting som är ytterst mänskligt på så vis att det finns olika ideal kring vad kunskap är. Alltså allt ifrån instrumentell kunskap som den här tekniska rationaliteten baserar sig på. Och det är väl den typen av kunskap som framförallt inkorporeras i AI-system, alltså baserat på regelbaserade system och direkta representationer av världen och så vidare. Men sen, människan har ju också alltid haft en förmåga till att kunna orientera världen. Det vill säga genom kunskap i handling, men också även självreflektion som inte alltid följer givna mål, men vi kan också lik bra förhålla oss gentemot det vi inte vet särskilt mycket om. Så på så vis har ju människan ett större spektra av förmågor till sitt förfogande. Och där sker en växelverkan mellan intuition, observationsförmåga, social inlevelse och det som fenomenologer kallar för kroppslig värdenvaro. Och inget av det här ser jag i AI-system idag, utan man kan i bästa fall se imitationen av det.
Det där tycker jag är intressant. Jo, men för att jag har funderat på det här med att det är uppenbart att de här maskinerna kommer kunna producera väldigt mycket. Produkter kommer, och det kommer förmodligen bara bli bättre och bättre och bättre. Till slut kan man inte skilja vissa typer av texter från sådana som är skrivna av människor. Va? Men och det jag föreställer mig då, det har anknytit till lite det du sa, Emilia, för att undrar om det inte är så att sådana saker som alltså just självreflektion och en viss riktning hos den som skriver, hos författare och även översättare, alltså intention i någon mening, att det kommer att bli intressantare igen. Jag vet inte, vad säger ni?
Säger Thomas Andersson som är översättare. Vi hör också Amir Hajbolori vid Högskolan Väst. Och vad säger Julia Ravanis, vår teknikhistoriker?
Jo, men dels så kan väl, för att återknyta lite till det som Amir sa där och som jag tycker är jätteintressant, alltså vad kunskap egentligen är och vad det finns för olika sorters kunskaper. Alltså, för jag tror att i den här, när man liknar maskiner vid säger att de är intelligenta och pratar om artificiell intelligens, så upprättar man ett samband mellan liksom mänsklig eller äkta intelligens då och maskinens olika förmågor eller kapaciteter. Och det tror jag också gör någonting med, det sätter också, definierar också vad man menar med mänsklig intelligens. För att när man pratar om det så, jag tänker att den liknelsen har gjort att det är beräkningsförmågan till exempel, alltså den målinriktade rationella planläggningen, det är det som man ofta tänker på när man pratar om intelligens.
Matematiska förmågor och sådär.
Ja, är du duktig på matte så är du smart liksom. Men om du däremot är väldigt duktig på att känna av stämningen i ett rum eller direkt förstå varför en person reagerar som den gör i en svår social situation, då kallas det ju inte direkt smart, utan då säger man kanske att man är, men det är en glädjespridare, det är en väldigt inkännande person, det är en känslig person. Alltså man kallar inte den, de typen av förmågor brukar man liksom inte kalla intelligens, och den typen av kunskap brukar inte benämnas som kunskap liksom. Och det tror jag också kommer sig lite av den här liknelsen mellan maskinens då intelligens, alltså att den på något sätt sätter upp ramarna för vad som räknas och värdesätts som mänsklig intelligens också.
Så att, det håller jag med om. Det håller jag med om. Alltså, och det, bara för att nyansera också lite kring det här som Julia var inne på, att man ibland kanske har en blick för någonting. Alltså inom kunskaps- eller vetenskapsfilosofi och kunskapsteori så pratar man om seendets mästerskap. Alltså att människor genom till exempel mästare- och lärlingspedagogik har ju lärt sig att observera och lärt sig genom att observera. Inte så mycket att man har liksom haft givna mål som ska uppfyllas utifrån x antal variabler, utan det är ju observationsförmågan som är väldigt mänsklig för att kunna hämta in kunskap från världen också. Mm. Den delen, oavsett om man vill kalla det för intelligens eller inte, så besitter inte artificiella system den delen idag, utan de baserar sig väldigt mycket på maskinell inlärning, men också även trial and error.
Men hör ni så snabbt vi hamnar i att gå till människans försvar, så att säga. Eller hur?
Jo.
Varför blir det så?
Det tror jag beror på, det har jag funderat mycket på. Alltså jag försöker bara vara väldigt korrekt här. Jag vill inte säga att artificiell intelligens, jag är ingen teknofob. Utan jag tänker att, men det här är min personliga uppfattning, att vi kommer behöva förlänga vårt språkbruk på sikt för att kunna prata om AI i samexistens med människan i framtiden.
Vad betyder det att förlänga sitt språk?
Idag, jag tycker Julia sa det bra förut, att när man pratar om intelligens från maskinens perspektiv så sätter man också även ramarna för människans förmåga till att uppfatta vad intelligens är och inte. Alltså man jämför hela tiden med det här kalkylerande delen av intelligensen, eller det här smarta inom citattecken delen av intelligensen. Det gör lite att vi hamnar i intellektuella låsningar. Just på grund av att språkbruket vi har idag är inte liksom invävt för att kunna, eller invant för att kunna uttrycka en större omfång av samexistens med AI-artefakter. Såvida inte vi vill börja uttrycka oss i termer av science fiction. Då. Men det har inte jag något emot i och för sig. Men...
Nej, men det tror jag blir för sig inte. Det är så många som skulle vara intresserade av det. För att det är ju ganska smalt område trots allt. Mm. Men det är ju säkert som du säger, tror jag, att vi måste interagera med maskiner och vänja oss vid det.
Jag tycker också att alltså, när man pratar på det här sättet, och alltså, jag tror att det här är en anledning då till att man lätt går till människans försvar. Då. Det är för att man inte riktigt pratar om artificiell intelligens som ett verktyg. Det nämnde ni där i början, liksom att Thomas du till exempel, att artificiell intelligens är ett redskap för till exempel en översättare som vill översätta en text. Mm. Men att det pratas ofta om artificiell intelligens inte som att det skulle vara ett verktyg som liksom är en lite passiv hjälp, ett hjälpmedel till människan, och att det är människan som liksom sätter upp målen och styr alltihopa. Mm. Utan man pratar om det som om det är mera då typ en konkurrent, någon som ska ta över ens jobb, någonting som liksom är på väg att bli lite medvetet, kanske redan är det. Det är liksom en öppen diskussion, jag vet inte. Alltså man pratar om det som att AI skulle vara någon slags autonom individ, och att då kommer man ju in på, alltså, då blir det ju på något sätt den där tävlan. Alltså, ska det plötsligt komma ett nytt robotsläkte som liksom ska, och det är ju på elda, tänker jag, av hela science fiction genren som ju länge har målat upp den typen av dystopier. Liksom. Ja. Jo, men att jag tror att det är viktigt att prata om AI som ett redskap lite mer. Hur vill vi använda det?
Samtidigt så det finns ju kan vara svårt att hejda utvecklingen också, därför att jag läste någon som trodde att vissa författare helt enkelt som skriver enklare typer av texter helt enkelt kan låta AI plötsligt skriva 100 stycken och sen sätta sitt namn på. Och då är ju frågan, vem har gjort det här egentligen? Vem är upphovsman? Var finns ursprunget, originaliteten? Och det är ju också någonting som berör till exempel mig som översättare, eftersom vi räknas som upphovsmän, vi har upphovsrätt.
Thomas ställer frågor och de ska vi få svar på. Du lyssnar på Filosofiska rummet, ett äkta radioprogram och en podd från Sveriges Radio. Vi undrar vad den artificiella intelligensen gör med oss, inte bara när det gäller begrepp som kunskap och visdom och originalitet, utan också rent existentiellt. Hur kan vi känna mening om vi inte längre behövs? Vid mikrofonerna Amir Hai Bolouri, filosof, Julia Ravanis, teknikhistoriker, och Thomas Andersson som är översättare. Och Thomas, du ställde ju frågan direkt till Julia och Amir tidigare. Det här med mening och riktning kommer att bli viktigare, och det är ju intressant. Vad tänker Julia och Amir om det där? Vad är meningsfullt för en översättare eller en konstnär eller för vem som helst när AI kanske kan göra de här grejerna? Skapa en bild, skriva en text, dra ihop ett poem så mycket snabbare och kanske till och med bättre än vi.
Jag tror vi får först skilja på mening och meningsfullhet i strikt mening. För mening i sig är ju egentligen nätverk av sådant som begripliggör vår verklighet. Allt ifrån språket till symboler, till tecken etc. Medan den meningsfulla känslan eller upplevelsen av meningsfullhet, det är ju anspråk på vår inre livsvärld. Mm. Alltså det som vi tycker och känner i intressant, men också som vi faktiskt bryr oss om. Och om man applicerar det här tankesättet i en alldaglig mening, så tänker jag att människan, hur upplever vi mening och meningsfullhet idag? Det sistnämnda kan man ju uppleva genom en känsla. Känslan av tacksamhet eller ödmjukhet, men också även kreativitet. Mm. Och det är det här som vi inte riktigt vet hur man ska förhålla sig gentemot i en AI-kontext. Därför att det finns å ena sidan det här reduktionistiska approachen till vad kreativitet är, som en produkt av enbart och endast enbart informationsbehandling. Eller komplexare form av informationsbehandling. Sen finns det då en mystisk dimension kring kreativitet som tar avstamp i fantasin. Men också även förmågan att kunna se det som inte är synligt. Som musiker till exempel, så är jag som mest kreativast när jag är engagerad med aktiviteten. Inte när jag tänker så mycket på den. Och där utgör också även platsen, både den fysiska men också även den symboliska platsen för aktiviteten, ett kännetecken för meningsfullhet. Mm. Så som människa relaterar jag gentemot mening och meningsfullhet på det här viset. Frågan är, behöver det här, två frågor man kan ställa sig i relation till det som Thomas frågade. Behöver AI ha kapacitet att kunna producera mening? Ja, det behöver den. Men behöver den kunna uppleva meningsfullhet? Kanske inte, men däremot, återigen, verktyg, redskap, absolut. Mm. Mm. Stimulera, förstärka, inte skära bort.
Och det var ju faktiskt just vad ChatGPT skrev i sin inledning. Minns ni det? Jag blev lite överraskad själv. Den sa så här: kommer maskiner och datorer någonsin att kunna skapa eller uppleva mening på samma sätt som människor? Mm, Julia?
Nej, men jag tänker att det ligger mycket i det där. Alltså, jag sitter och funderar på varför man själv skriver. Och det är ju för att varför jag skriver då, liksom. Det är för att jag upplever en mening i det. Jag känner att det är meningsfullt att skriva. Jag känner att det är ett sätt för mig att förstå vad jag själv tänker, formulera. Alltså, när jag formulerar mig så inser jag vad jag tänker, och i förlängningen kanske på något sätt lite mer av vem jag är, liksom. Och att det är väldigt meningsfullt för mig. Så att det är ju en slags... Alltså, och den tror jag inte kommer att försvinna. Det hotas ju inte av att någon annan skriver, för att det är liksom någonting, det är ett utlopp för ens egen så.
Exakt.
Men sen så tror jag Att det där är väl intressant också, att AI kommer att skriva, kan skriva vissa typer av texter mycket bättre. Liksom det ChatGPT är väldigt bra på, det är ju imitera. Alltså mm. den är jättebra på att skriva liksom böcker i någon annans författares stil eller liksom dikter efter någon känd poet och sådär. Alltså det är den skitbra på. Mm. Och då är det väl lite så här att ja, men typ en deckare då, eller en sån, alltså deckargenren, eller kanske chicklit-genren, där det är nog så en tjej som blir kär och så är det en massa komplikationer och sen blir det ganska bra på slutet. Liksom. Sådana lite typade, mer mallade böcker.
Men en bok som din egen, som fick väldigt mycket beröm och uppmärksamhet, Skönheten i kaos, som bygger på dina kunskaper som fysiker och ditt intresse för idéhistoria. En sån mer komplicerad och liksom eklektisk blandning skulle inte en
hade aldrig ChatGPT kunnat skriva. Nej, men det vet jag inte. Alltså populärvetenskap är väl i och för sig också en genre som jag tänker att ChatGPT skulle kunna vara ganska bra på, för den är också bra på att sammanfatta svåra, komplicerade ämnen på ett lättillgängligt sätt. Så att det, jag skulle säga att det är också en genre som är lite hotad. Men det som kanske inte är det är väl typ så här, eller jag tror att man skulle ha svårt för att läsa en bok i typ så skriven av ChatGPT, men som liksom i Knausgårds anda till exempel. Att den här typen av väldigt självutlämnande böcker som, för det hade ju mer känts som lite fake då, eller?
Att, jo, förmodligen. Men samtidigt så tycker jag nog ändå att de här nya verktygen, de är lite avslöjande också för vad vi håller på med. Alltså att många texter är ju redan nästan som artificiell intelligens, fast det är vi som har gjort dem. Därför att de går på löpande band, det är upprepningar, och det som sticker av, det som liksom är mer unikt och speciellt, det är ju egentligen ganska lite. Och det blir tydligare i och med det här, skulle jag vilja påstå. Och frågan är ju då om det inte blir en väldigt stor skillnad, kommer att bli en väldigt stor skillnad mellan det massproducerade och det mer konstnärligt speciella och unika. Ett tag åtminstone innan
du har ju varit inne på detta nu flera gånger med originalitet.
Jo, för att till exempel då det jag nämnde här med att vi översättare då har upphovsrätt, det är precis som författare, även om så att säga en översättningsoriginalitet alltid är en form av skuggoriginalitet, så är det ju ändå, det räknas som det juridiskt och man kan argumentera för att det är det, så undrar man ju ändå liksom, om jag kan se framför mig att det ganska snart kan bli så för översättare att vissa typer av texter åtminstone, då kommer en uppdragsgivare att presentera en AI-översatt text som jag som översättare då ska redigera.
Det blir det skugga på skugga.
Ja, just det. Och att inte översätta från grunden. Och det är lite bekymmersam verklighet ifall det skulle bli så. För att är vi då upphovsmän, har vi då samma rättigheter? Det kan man ju få. Mm.
Men det är ju en aspekt av originalitet, tänker jag. Mm. Den är väldigt förankrad. Mm. Men jag tänker också att om man tänker sig att originalitet är ju också även en upplevelse som gör anspråk på vår subjektivitet, vilket är högst mänskligt. Mm. Alltså, jag tycker Mona Lisas leende är ett originellt verk, därför det består av lager efter lager efter lager efter lager efter mening. På ytan är det ett leende. Ja. Bortom leendet finns det en hemlighet och så vidare. Ja. Det här, alltså, som musiker tycker jag det är intressant, för att idag finns det till exempel AI-maskiner som kan spela musik. Mm. De har inte förmågan att väcka känslor eller kommunicera känslor. Därför att de besitter inget känsloliv. Mm. Men däremot, jag tycker det är ett fantastiskt bra redskap när jag sitter själv och producerar i min värld åtminstone originell musik. Mm. Till den utsträckning jag vet vad det här kommer leda till som musiker. Så det här med originalitet är ju intressant, för att det finns AI-artefakter idag som gör konstverk, men som inte riktigt väcker några känslor, mer än att det är artificiellt.
Precis, det jag har sett i alla fall, det är ganska märkligt och inte riktigt bra än. Det kan man ju inte säga. Men det kan ju bli det, och vad händer då?
Julia, vill du tillägga någonting där kring hur viktigt, eller vad vi kommer att uppfatta som originalitet i en AI-framtid?
Nej, men jag vet inte. Jag tror att det finns en del av varför man liksom värdesätter originalitet eller tycker att det är något häftigt, det är väl just det där att det väcker någonting inom mina, att det är någonting som får en att fantisera och tänka vidare och liksom få nya insikter, och du vet, det är någonting som man aldrig har läst förut, och en del av den känslan tror jag bygger på att här läste jag en bok och fick den här enorma upplevelsen och jag hade aldrig läst något tidigare, och det var en levande person som skrev om sina erfarenheter som utifrån sitt liv som den har levt i sin kropp har skapat detta liksom. Och att jag tror att den där kroppsliga erfarenheten är viktig för att man ska kunna bli berörd på det sättet, tror jag. Alltså, sen kan man bli underhållen och du kan bli, jag vet inte, alltså du kan uppleva andra positiva känslor av någonting som en maskin utan intention och egen liksom, egna drivkrafter eller vad man ska säga, och egna fysiska erfarenheter av världen. Du kan absolut njuta av vad den har skapat och tycka att det finns något spännande och häftigt i också, i just att det är liksom något kreativt, en konst som kommer från en maskin typ utan en mänsklig kropp då.
Men, absolut.
Jag tror ändå att det finns ett, det gör ändå någonting att veta att skaparen bakom det här verket som berör mig så mycket är en människa precis som jag, och precis som jag har levt ett liv och haft erfarenheter och liksom, jag vet inte, att man kan känna igen sig i det, spegla sig i det liksom.
Jo, om man vet det som mottagare, så finns det ju någon sorts aura kring verket som det inte har annars, det är klart, va? Men samtidigt så liksom inom litteraturvetenskapen så där har det ju ända sedan 60-talet åtminstone talat mycket om att texter skapar sig själva mer eller mindre och så vidare, i stor anonym textmassa genom historien som bara reproducerar sig själv. Och så är vi någon sorts bara kroppar som förmedlar det. Men samtidigt, de som har haft de här teorierna har ju inte haft någonting emot att liksom vara upphovsman till sina verk. Och det finns ju hela tiden det här, och det är mest distinktion mellan mening och meningsfullhet, tycker jag är väldigt användbar. För att det är precis det handlar om, att till slut så tror jag i alla fall att vi kommer kunna sitta och njuta av artificiella produkter, förmodligen, kanske inte riktigt än, men säg om 20 år, så är de kanske så bra så att de är fantastiska. Och, men grejen är att maskinen kan inte njuta av sig själv, utan det får vi göra.
Det vet vi inte.
Det
får vi se.
Nej, vi vet inte. Det är sant. Man ska inte säga för mycket.
Säger Thomas Andersson, som är översättare och från Höganäs, och det är för övrigt även Julia Ravanis, fysiker och teknikhistoriker. Det är väldigt ovanligt att vi i Filosofiska rummet samtidigt har två deltagare från just lilla Höganäs i Skåne. Vill jag bara påpeka av någon anledning. Låt oss göra en tankelek. Det skulle vara roligt i den här konstgjorda intelligensens skugga. Om vi säger så här, vad är det mest mänskliga av allt? Den mest mänskliga aktiviteten av alla? Om vi då försöker liksom ringa in dig jämfört med de här maskinerna. Vem vill börja?
Jag kan börja. Ja. Alltså, jag återgår till subjektivitet. För det är högst påtagligt att det är någonting som är mänskligt. Och ur det så finns det olika kvaliteter, tänker jag, som man kan göra anspråk på. Alltså, människan är ju en tämligen väldigt ångestfylld varelse. Vi har prestationsångest, vi är rädda för att tappa ansiktet, göra fel, vi vill göra så bra ifrån oss, jaga bekräftelser etc. Samtidigt som vi har förmågan att kunna ställa in oss i någon form av inspirationsfrekvens som kommer från universum. Och sen har vi fantasin, alltså föreställningen att kunna, alltså vi genererar föreställningsvärldar som vi bryr oss om dessutom. Och det som jag tycker från ett filosofiskt perspektiv blir inte enbart intressant men viktigt, det är kvaliteten av vår subjektiva upplevelse. Det vill säga det som filosofer kallar för qualia. Och det bottnar ju i ett medvetande som understödjer allt det här. Så det är ju ett ganska komplext system om man ska betrakta det utifrån ett mindre mänskligt men mer mekaniskt perspektiv. En anekdot kopplat till det här. Jag gillar det här begreppet som Aldous Huxley, engelsk författare, myntade i boken Mål och medel. Alltså att människan har en avhängighet och en oavhängighet. Avhängigheten är bemärkelsen att vi är ganska flexibla, men också oavhängiga att vi vill gärna uppfylla våra egna ideal. Men när jag var ute på promenad här senast så hände det någonting med mig. Jag brukar ta promenader utan något mål mer än att promenera. Och jag börjar se hur folk rör på sig. Och så omvandlas det till lite rytmkänsla. Och så börjar jag liksom nynna på takter. Och så kommer melodierna fram. Och så, det kommer av sig själv när man lockar fram det. Och den här övergripande känslan eller atmosfären som kom till, den var väldigt behaglig. Jag ansträngde mig inte. Jag forcerade inte fram det. Sen när jag kom hem hade jag glömt bort låten då, men själva känslan kommer jag ihåg. Och åt ur den känslan då, för att komma till den subjektiviteten, kunde återskapa en låt.
Säger Amir Haibolori, som alltså inte bara är undervisare i informatik och meningsfullt lärande i virtual reality, utan dessutom är musiker, vilket nu har uppenbarat sig flera gånger. Ja, men det är en härlig bild du ger där, Amir. Vad säger ni andra? Den här tankedeken om det mänskliga?
Jo, att tänka är att promenera, var det någon som sa. Och det stämmer rätt bra. Ja, förlåt, jag avbryter dig, Julia.
Nej, men jag tycker att det är en lurig fråga, för att det är väldigt svårt att svara på vad som är den mänskligaste aktiviteten, för att det finns många fallgropar där. Ju, vad ska man säga? Liksom, ska man säga en aktivitet som det finns människor som vissa som inte gör då? Och så är de, räknas de inte som mänskliga? Alltså det är en väldigt svår distinktion. Det är kanske den svåraste distinktionen att dra. Liksom, för att det är väldigt hemskt att bli definierad som icke-mänsklig. För att man inte... Ja. Men, så att det är svårt att svara på.
Är det en relevant frågeställning om vi försöker ringa in vad AI är och kan göra? Om man då, ja, men fortsätt, Julia.
Ja, det är väl klart att det är en relevant frågeställning på något sätt i relation till artificiell intelligens. Då, men jag tror också att den... Alltså jag tror, det är väl lite samma det där att den, alltså man upplever att man blir, om AI är kreativ till exempel, så upplever jag att jag blir så här nästan bestulen på den kreativiteten som jag har rätt till i egenskap av att vara människa. För att människor, det är bara människor som kan vara kreativa liksom, och att då stjäl någon detta från mig liksom. Alltså man kan få existentiell ångest över det. Och, men jag tror att den rädslan kanske är lite överdriven också, för att ja visst, det kanske är typiskt mänskligt att vara kreativ, men varför är man kreativ då? Alltså det är ju för att man har typ existentiell ångest då, alltså för att man känner saker, för att man kanaliserar upplevelsen av hur det är att vara människa, att ha liksom en kropp och ett medvetande och en tankar som liksom tar över och gör att man inte kan sova på nätterna, och så måste man liksom få ett utlopp för bara upplevelsen av att vara människa, och därför så är man kreativ. Eller jag tror att det, och det kommer ju tillbaka till liksom det som Amir pratade här om då, medvetandet på något sätt och liksom en subjektiviteten, att det är det som är det, det är väl det som är det typiskt mänskliga, alltså att lida, att glädjas, att jag vet inte.
Ja, det är svårt att inte hålla med, men jag känner ändå, eller tycker att man kanske inte behöver hänga upp sig så mycket på det här med mänsklighet som någonting essentiell egenskap. Mm. Utan, alltså vi är människor, det är väl det mest mänskliga, att vi är människor. För att det är så undanglidande, och man hamnar i konstiga paradoxer hela tiden om man ska försöka definiera det mänskliga. Och kanske inte är så viktigt, bara vi vet om att vi är människor. Men alltså, är det någonting som jag gärna i så fall skulle vilja, det är egentligen precis det som ni säger också, någon form av självreflektion och så, att det är, men det är, jag tror inte att det är unikt mänskligt, det tror jag inte.
Och sen behöver man inte överföra allt som är mänskligt till en artificiell maskin. Jag menar, det finns ett problem som kallas för alignment-problemet inom AI, det vill säga problemet med att förena mänskliga värderingar med en AI-maskin. Mm. För mig är det ett pseudoproblem. Mm. Jag ser ingen anledning till varför man ska till den utsträckning det är möjligt trycka in mänskliga värderingar. Man kan trycka in kanske med medvetande som möjliggör att kunna få värderingar, men att vi ska trycka in våra värderingar. Jag menar, människan är inga världsmästare på att förena sina egna värderingar med någon annans. Ska vi expandera det problemområdet ännu mer? Nej.
Hörrni, Thomas, som ju översättare, nämnde tidigt i vårt samtal här att AI kan ju göra en hel del på översättningsområdet, men det triggar dig att bli bättre som yrkesperson och som översättare. Ja. Julia Ravanis och Amir Haibolori, får ni några sådana liksom ambitioner att bli bättre i någon bemärkelse genom att AI finns som ett hjälpmedel eller som ett hot, om man väljer att se det?
Jag kan absolut känna det, ja. Alltså kanske både i min roll som författare då, alltså så att man inte bara ska skriva då en mallad, typisk populärvetenskapliga texter till exempel, som en AI hade kunnat göra bättre, utan att man måste liksom ladda det med någonting. Man måste ge mer av sig själv på något sätt, skriva bättre. Det kan jag känna. Och sen, men i och för sig så kände jag väl det kanske redan innan också. Alltså så, det kände jag nog innan AI. Men, men en annan, i min roll som lärare kan jag också, där kan jag verkligen känna det, för att jag undervisar i vetenskapshistoria på Chalmers. Mm. Och där så har det varit mycket snack då, liksom, ah, men nu kan vi inte ha skriftliga inlämningsuppgifter längre, för att eleverna kommer bara att använda ChatGPT och det kommer vara omöjligt att upptäcka att de fuskar. Och då kan jag känna att jag tycker absolut inte att man ska liksom göra om alla kurser och sluta dela ut skriftliga inlämningsuppgifter, för att de ingenjörerna som jag undervisar behöver verkligen, tycker jag, lära sig att skriva, och att det kommer vara ett värde för dem. Alltså att bara att öva sig på att skriva och sen få den färdigheten kommer att ge dem ett mervärde. Liksom. Så att, men där känner jag lite att jag måste vara en bättre lärare. Jag måste bli bättre på att förklara för dem, motivera dem. Varför ska de skriva den här uppgiften själva istället för att låta ChatGPT göra det?
Då kan jag ge dig ett tips, Julia. Jag bad ChatGPT att skriva en dikt om mening. Och du kan ta den som avskräckande exempel. Så här låter ChatGPTs dikt om mening. Mening är som vinden som blåser genom mitt hår. En känsla av syfte som jag söker här och där. Det är som en stjärna som lyser i mörkret. En gnista av hopp som aldrig får dö ut.
Ja, stackars ChatGPT.
Vi mobbar den.
Ja. Ja, nej, det var inte så bra. Jag har också testat och låtit den skriva poesi, och det är en riktigt usel på. Då tänker jag att programmerarna är nog inte så himla intresserade av poesi. Alltså, den har nog inte fått så mycket poesi, blivit matad med så mycket poesi helt enkelt.
Vad tänker Amir?
Ja, gällande det här sistnämnda, jag har ju frågat ChatGPT ifall den kan filosofera, och det har den konstaterat den inte kan. Så den har ju en gnutta självmedvetenhet i alla fall. Men det jag vill komma till, att få ingenjörer att skriva ett problem i sig. Ja. Men jag tänker det här med, vad heter det, om jag känner mig ängslig eller hotad på något vis. Nej, det gör jag inte. Men däremot så ser jag utmaningar. Framförallt som lärare då, högre utbildning, på samma sätt som Julia uttryckte det. Vi kommer ju behöva se över hur man ska hantera det här och använda det istället för att negligera det i kontexten av lärande. Ja. Så att det inte blir ett chimär eller enbart ett verktyg som gör jobbet åt studenterna. Just. Men personligen så gillar Huxleys idé om avhängighet. Det är ganska pragmatiskt i tider där onödig oro uppstår.
Avhängighet, hur då, kort?
Alltså, avhängighet är ju kontrasten till oavhängighet, och det är kontexten av mål, ideal och medel för att nå sina mål som Huxley skriver om. Och avhängighet i den bemärkelsen att man är ganska så, man upprätthåller ett nyktert förhållningssätt.
Då gör vi det. Tack säger jag till Amir Haibolouri som forskar och undervisar i informatik och meningsfullt lärande i virtual reality vid Högskolan Väst, sysslar också med vetenskapsfilosofi och är musiker. Vi hörde även Julia Ravanis som är teknikhistoriker vid Chalmers, fysiker och författare, samt Thomas Andersson, översättare. Tekniken idag sköttes av Mattias Muselli, researchen görs av Paulina Witte, producenten heter Thomas Lundqvist och jag som har programmet det hela heter Lars Mogensen. Vill du nå oss så skicka ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.